Hej och varmt välkomna till Börssnack med Hansén och Olavi. Och det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
Och jag heter Jonas Olavi, är styrelseproffs och tyvärr daytrader ibland. Jag vill ju egentligen vara en livsnjutare, men den här börsen tvingar mig ju att bli lite kortsiktig.
Och du är för varmt för på golfbanan?
Ja, jag spelade igår och det var väldigt, väldigt varmt. Själv har du hunnit ut i den här böljan?
Nej, jag har faktiskt inte varit ute den här veckan. Men i helgen ska jag ut här och spela lite grann. Mm. Det blir varmt och skönt.
Ja, härligt. Bollen flyger längre då.
Ja, Börssnack är podden som handlar om aktiemarknaden och allt annat relevant som styr de finansiella marknaderna. Vi har kommit till avsnitt 89 och vi spelar in torsdagen den 25 juni. Det är min arbetsgivare IG som står bakom Börssnack. IG är då en av världens största tradingmäklare, ett börsvärde på cirka 35 miljarder kronor. Vet du när IG grundades?
Nej, det har du säkert nämnt, men det har jag glömt i så fall.
1974.
Oj.
Bolaget började erbjuda handel i guld, som var svårt då på 70-talet. Mm. Och har såklart breddat utbudet sedan dess då. Så att gå in och följ gärna IG på sociala medier för att hålla er uppdaterade när vi kör webbinar och kommer ut med andra nyheter. Vi finns på Twitter, Instagram, Facebook. Finns även på YouTube. Där även vi sänder Börssnack. Jag lägger in lite länkar i poddbeskrivningen där som man kan klicka sig vidare på. Ja, Jonas, i veckan så har vi fått in lite konjunkturindikatorer. Vi har sett att ett uppköp i en stekhet sektor.
Absolut.
Börsen står lite lägre än förra veckan. Vad vill du prata om?
Vi pratar om börsen. Du har ju blivit försiktig och du får utveckla det lite mer då. Lite rekylfas, hur långt ner kan det gå då? Jag sitter själv och funderar kring marknaden just nu, men jag handlar ju enskilda aktier och inte index, har jag valt. Men vi kommer att prata om dollarn också. Dollarförsvagning och vad kan det innebära? Och även industrimetaller som faktiskt har gått upp då. Vad kan det innebära för några av de svenska bolagen? Och sen har jag med mig fem stycken amerikanska bolag som rankas väldigt högt i min momentummodell. Och jag tror att du kommer känna igen de allra flesta. Men vi har med oss en grymt intressant gäst idag. Och det är
Johan Thorén, förvaltningschef och vice vd på Strand Kapitalförvaltning. Jonas, vad tycker du om att värma upp lite med fem snabba frågor?
Det tycker jag absolut. Ja. Börja det.
Börsen högre eller lägre vid årsskiftet?
Högre.
Värdeaktier eller tillväxtbolag?
Vi är i den fasen där, jag vill inte säga att man uteslutande ska ha det ena eller andra, men en övervikt mot tillväxt. Mm.
Vilken analysform föredrar du om du ska tajma köp och försäljningar i aktier?
Tajma, då är ju tekniskt väldigt bra för att använda det för det.
Evolution Gaming, la bud på NetEnt, bu eller bä?
Bä.
Okej.
Vad gör du när du vill koppla av från jobbet?
Håller på med allt möjligt, ska vi säga. Målar, jag håller på i trädgården, jag är samhällsengagerad. Jag har varit politiker tidigare, så att jag tycker sånt är väldigt roligt. Och det blir en form av avkoppling.
Right. Intressant. Då kör vi.
Börssnack med Hansén och Olavi.
Ja, Erik, om vi börjar med börsen så har du en lite mer försiktig inställning nu. Kan du utveckla lite grann hur du tänker?
Ja, nej, men min modell där blev ju negativ för ett par veckor sedan efter att ha varit med på en del av den här återhämtningen vi har haft på aktiemarknaden. Och en stor andeling är på grund av att ett flertal av mina sentimentsindikatorer kommer på väldigt höga nivåer. Kortsiktiga indikatorer då, som pekar på att optimismen har kommit upp väldigt snabbt. Och då brukar man få en rekyl eller en liten paus i trenden. Då. Sen så också rent tekniskt, om man kollar vågmässigt, att många ledande börser hade stigit i fem vågor uppåt. Klassisk impulsrörelse. Och då brukar man få en rekylfas i tre vågor neråt. Och vi är inne nu i den här rekylfasen. Vi föll tillbaka, sen återhämtade oss förra veckan och sen nu i veckan så har vi kommit tillbaka en bit. Då, så att, jag tror att vi har en liten mer nedsida Och då vill jag gärna se att nedgångstakten avtar lite grann, att vi får lite positiva divergenser och att vi sen då fortsätter uppåt då.
Om man tittar på svenska börsen, vilka procenttal pratar vi om då?
Jag har inte de siffrorna i huvudet, men jag har lite grafer där i morgonrapporten där jag ritar ut lite nivåer på index. Om man kollar på OMX30 så den befinner sig i fortsatt stigande trend på medellång sikt. Mm. Så vi har inte fått några större säljsignaler. Men vi är inne i en rekylfas och då brukar vi se lite högre volatilitet. Marknaden brukar bli lite mer känslig för negativa nyheter. Nu har vi fått också lite negativa nyheter på covid-fronten om man kollar på antal ökade smittningar där. Men det är inte heller så konstigt med tanke på att vi har börjat testa fler personer.
Mm.
Men det är lite mer oroligt. Men på lite längre sikt då, så är det fortsatt positivt i aktiemarknaden.
Hur ser du på säsongsmönstret då? Juli brukar vara en bra börsmånad. Tror du det kan bli det i år också?
Ja, säsongsmönstret är väl någonting som jag inte kanske har kollat på jättemycket nu senaste tiden. Men precis som du nämnde där, juli brukar vara en bra månad. Augusti och september brukar ju vara årets svagaste månader. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag personligen tar inte så jättemycket hänsyn till just det nu då.
Mm.
Men vad är din känsla?
Jag sitter och jobbar i marknaden ungefär 50% placerat. Mm. Och är aktiv, säljer om jag inte får bekräftelse. Och jag vill gärna ha bekräftelse omedelbart. Jag handlar ju försiktigt då. Pengarna ska räcka länge och helst föröka sig också. Så 50-50 kassa placerat så får man väl säga att jag är väl lite småförsiktig jag också. Då. Mm. Jag tar relativt små positioner också.
Det har kommit in lite data kring konjunkturen den här veckan. Mm. Vi har fått preliminära inköpschefsindex. Mm. Vi har fått den här barometern från Tyskland, IFO-index.
Ja.
Och vi har också fått KI-barometern. Då, så att de här fortsätter ju stiga, visserligen från väldigt låga nivåer.
Mm.
Inköpschefsindex från Europa, strax under 50-strecket, visar att produktion och efterfrågan faller.
Mm.
Men den kollapsar inte som den gjorde förut. Då. Så det är ju såklart någonting som marknaden tolkar positivt.
Mm. Man brukar ju säga där om PMI ligger på 54-55, då har du en BNP-tillväxt på över 3,5%. Nu kommer ju PMI:erna upp, men det är en baseffektsfunktion då. Därför ser det inte lika mörkt ut i helvetet länge, utan bara lite mindre mörkt.
Mm.
Och då vänder de här indikatorerna då, för du svarar ju bara på tre frågor. Tycker du att det ser bättre, sämre eller lika ut kommande 6 månader? Och hur ser nuläget ut också då med samma svar? Och det är klart att när det något tippar över, när det inte ser lika dåligt ut, hoppas jag att vi kan få Johan Thorén att utveckla också i podden här, vad han ser då. Men att liksom, precis som vi har trott och tänkt så kommer de här tidiga sentimentsindikatorerna vända upp och ge ett lite stöd i börsen, och det har det också gjort då.
Mm, och marknaden har ju liksom redan prissat in det här.
Mm.
Man kollar på börsen som är ändå framåtblickande och handlar på framtiden, så är det inprisat eftersom marknaden ligger före. Så att nu är det upp lite grann till bevis här. PMI-data måste ju upp över 50 här inom kort skulle jag kräva. Annars så ser det riktigt illa ut med tanke på att vi ändå varit nedstängda och nu öppnar uppåt.
Mm.
Så att nu gäller det att konsumtionen och efterfrågan kommer tillbaka.
Mm.
Ser vi inte det i makrodata som till exempel då PMI, så indikerar det att den här återhämtningen som aktiemarknaden har tagit ut i förskott kanske blir lite långsammare än vad man trott då.
Mm. Om man tittar på dollarn så har den ju försvagats lite allmänt då. Vad ser du för tendenser där då? Mm. Hur kan man resonera kring placeringar där?
Det är ju främst den här höga riskaptiten på marknaden som har gjort att dollarn har försvagats senaste månaderna. Jag har ju pratat om en dollarförsvagning här i podden länge.
Mm, du har ju det.
Men valutor är svåra. Men hur som helst så jag skrev faktiskt lite grann om dollarn här i morgonbrevet i veckan, och en observation är att det här långa glidande medelvärdet på 200 dagar börjar vända neråt.
Mm.
Vilket då indikerar att den långa trenden bör bli fallande i dollarindex. Dollarn då mot en korg av andra valutor.
Mm.
Och det här har vi inte sett på flera år. Mm. Så att det här är ju någonting ändå då som gynnar många bolag.
Mm.
Inte minst de amerikanska techbolagen gynnas av en svagare dollar.
Mm.
De har 55% av sina intäkter från utlandet, vilket är då högre än genomsnittet för S&P 500.
Ja, verkligen.
Så att det är någonting som är positivt för techbolagen. Och någonting vi har sett också här lite grann i techbolagen i USA, det är så här negativa divergenser, uppgångstakten har avtagit lite grann. Men jag tror att en nedgång i den sektorn skulle mer ses som ett köpläge då, än en början på en större nedgång.
Mm.
Och vi har ju diskuterat också den här sektorrotationen för ett par veckor sedan, just tillväxtbolag mot värdeaktier. Det var ju på tapeten förra året också.
Mm.
Men vårt budskap har varit att trenden för tillväxtaktier kommer fortsätta också med stöd av låga räntor. Då.
Mm. Och fortsätta. I och med att diskonteringsräntan blir låg och då kan du betala lite mer för tillväxtaktierna. Så att det ligger ju helt i rim och reson att det är så. Då.
Mm. Och en annan observation just till techbolagen är att nu här under 2020 så har de agerat som en defensiv sektor.
Mm.
Det vill säga att de har haft en positiv korrelation med obligationer.
Mm.
Om vi kollar under finanskrisen så var techbolagen, de agerade som en cyklisk sektor.
Mm. Och vad beror det på då?
Ja, det beror på att nu är det mer mjukvarubolag.
Och tidigare var det mer hårdvara då?
Exakt, mer hårdvara. Och de här mjukvarorna, bolagen är ju beroende av de här mjukvarorna. Och ja, det är ofta...
Det är ju must have nu. Nu kan man inte liksom nice to have, utan must have.
Precis, så det är repetitiva intäkter för techbolagen där också. Så att just det. Det är blivit mer som en defensiv sektor, just techbolagen.
Och sen att de har väldigt stora kassor också. De tjänar väldigt mycket pengar då.
Precis.
Apple och alla de här som har enorma kassor.
Verkligen, verkligen.
Ja, det är intressant transformation då. Att från att ha tillväxt då blir de mer en defensiv sektor då.
Verkligen, verkligen. Men jag vet att du har kollat på lite amerikanska bolag.
Mm.
Har du några techbolag där?
Ja, absolut. Och jag uppdaterar min momentummodell som jag har på alla större marknader och tittar på amerikanska aktier. Och faktum är att det är en massa techbolag som ligger högst upp i rankingtabellen just nu då. Take-Two Interactive Software som gör konsolspel och PC-spel. Bland annat så har de det för de flesta kända spelet Grand Theft Auto. De har slagit förväntningarna, belönas med höjda estimat och riktkurs och uppvisar en god lönsamhet. Två på listan är Activision Blizzard som ju har Candy Crush till exempel, Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero. Det är också ett väldigt lönsamt bolag som slår förväntningarna löpande, belönas med stigande vinstestimat och höjda riktkurser. Och jag kommer lägga ut alla de här i flödet, i Twitterflödet, så att ni kommer se dem. Vi har också Electronic Arts.
Mm.
Och
EA Sports.
Precis, som har Sims bland annat, NFL, FIFA, Star Wars med flera då. Också det här har slagit förväntningarna och fått höjda riktkurser och vinstprognoser, vilket man tycker är ju ovanligt i det här halvåret. Men de här fortsätter att mörsa på då och uppvisar en väldigt god lönsamhet. Sen kommer ett lite udda bolag och det är Love Company, L-O-W-E. Och det är det största hemmasnickarbolaget efter Home Depot.
Mm.
Och det är ett lönsamt bolag som har slagit förväntningar, belönas med höjda riktkurser och även estimat där. Och det här har ju haft en långsamt stigande trend, pålitligt. Ligger relativt högt i den trenden nu, var ner ordentligt under sättningen i mars men har återhämtat sig och handlas över de toppar som den etablerade i mars. Så det här är någonting som marknaden verkligen gillar. Men de kommer läggas ut i, som sagt, Twitterflödet då. Och i den svenska modellen kan jag också snabbt nämna då toppar Husqvarna, NetEnt. Det var ju synd att jag inte hann köpa den då innan uppköpet där. Catena, Atlas, Sweco och SKF ligger högt i min rankingmodell. Jag lägger ut lite chart på det där också.
Jag ser att vissa av de här bolagen även med min momentummodell, både svenska och amerikanska.
Men om man tar två case som jag tror skulle kunna gynnas på lite sikt, så är det två svenska bolag som gynnas av industrimetaller. Mm. Vet du vilka jag tänker på?
Jag tänker på kanske Boliden, Lumin Mining.
Ja, exakt. För det är så att om man tittar på stimulansåtgärder på emerging markets, så vänder eller följer industrimetaller den kreditimpuls, men med en lag på ungefär 6 månader. Och där kommer jag också lägga ut i flödet där ni kommer se hur nära samstämmigt de här två faktorerna är och vad har hänt nu under covid-krisen. Ja, såklart har det varit massiva stöd. Och vi har börjat se basmetaller då, eller industrimetaller, vända upp då. Och det här är ju klart, det är ju positivt.
Koppar har gått ganska starkt.
Ja, det har gått starkt, men även andra metaller då. Och då har vi ju Boliden och Lundin Mining här i Sverige att titta på då. Och de har också en väldigt hög följsamhet med industrimetallindex. Om man då tror att de här impulserna kommer leda till lite bättre tillväxt och efterfrågan framöver, så skulle det kunna vara ett intressant case. Vad som man kanske bör ha som en liten disclaimer här då, det är att när det är ett litet högre utbud, då får man inte riktigt lika snabb uppgång i industrimetallerna som annars vore fallet. Men som sagt, det kommer jag argumentera för på Twitter då. Vad säger analytikerna? Ja, alla är ju i princip positiva, mer eller mindre. Boliden, då är det 10 stycken som har köp, 8 av behåll, ingen av sälj då. Och 12 månaders riktkurs ligger på 237,88. Det är 18% upp från dagens nivåer. Lundin Mining är ännu mer åt det positiva håll. Det är 22 stycken som är positiva. 3 av behåll, ingen av sälj. Och 12 månaders riktkurs ligger 29% upp på 59,13. Tittar man på aktierna så ligger de och konsoliderar lite grann. Och det skulle kunna betyda att investerarna riktigt inte vet vilket håll konjunkturen kommer att väga mot. Men om man ändå tror på den här kreditimpulsen som vi har sett på emerging markets, och vi också tror eller hoppas att det inte blir massiva drakoniska nedstängningar igen, då borde den här efterfrågeuppgången ta fart. Och ja, i konsolidering kan man ju alltid köpa in sig om man tycker att det här är intressanta case då. Mm.
Sen om dollarn fortsätter försvagas, så klart att det också gynnar basmetaller.
Exakt.
Men vad tycker du om att bjuda tillbaka Johan i podden?
Det gör vi.
Ja, Johan, varmt välkommen tillbaka här till Börssnack. Det är många som känner igen dig från media. Du har varit med länge, du har jobbat i finansbranschen sedan 1987.
Ja.
Men för de som inte känner till dig, kan du inte berätta lite kort om dig själv?
Ja, ett stort och brinnande aktieintresse sedan tonårstiden. Lägre tonåringen skulle jag vilja säga. Och det har ju då resulterat i att jag väldigt tidigt ägnade mig åt teknisk analys. Och det var inte så många som höll på med teknisk analys i mitten, slutet av 80-talet. Det blev en liksom inkörsport till aktieanalys överlag. Så sen har jag då utbildat mig som civilekonom. Men riktat in mig på, jag vill inte ta en finansiell inriktning, utan jag tog ämnesstudier, hette det på den tiden. Och kunde kombinera in det, och det kombinerade jag med psykologi. Vilket jag tror var kanonbra. Det kan jag rekommendera alla som funderar på att vara verksamma i börsen på ena eller andra viset och håller på med en utbildning. Ta och läs lite psykologi till, för det är ändå det som är det centrala på något vis. Så det har jag stor glädje av. Och sen så har jag då varit, målet var för mig egentligen att jag vill bli en förvaltare. Jag vill ta hand om andra människors pengar. Men hade jag övertygat sen, för att kunna göra det på ett bra sätt, så behöver man kunna både analys och du behöver kunna mäkleri. För att lära dig riktigt hur marknaden fungerar. Och så att jag har jobbat som finansanalytiker. Jag har jobbat som mäklare under ganska många år. Men de senaste 20 åren så har det då varit inriktat på förvaltning.
Och du var med och startade då Strand Kapitalförvaltning?
Just precis. Och det är nu 16 år sedan eller något sådant som vi startade det. Vi var 3 personen som klev av från en annan firma och beslöt oss för att starta eget. För vi kände en frustration lite hur hela branschen då var på väg. Allt skulle produktifieras och man skulle gärna ha dolda intäkter och så vidare. Och det där ville inte vi jobba med, utan vi sa istället att vi startar eget. Vi gör det på ett sätt så att vi alltid ska kunna se våra kunder i ögonen och vara oberoende. Vi får alltså inte ha någon form av intäkt, och aldrig haft det, som vi inte har fakturerat våra kunder. Och då kan man verkligen visa att vi är oberoende. Och det är först nu med MIFID-reglerna som senaste åren som det har ändrats ett krav. Men vi har ju hållit på med det här i 16 års tid. Liksom. Så att det är omställningen som resten av branschen nu har fått göra har ju inte varit något problem för oss. För det är, det är så vi jobbar, va?
Hur blev det namnet Strand? Det låter ju skönt, liksom. Strand.
Ja, precis. Det är bra att du tänker så faktiskt. Våra huvudägare som är familjen Salén, de äger en fastighet på Strandvägen. Och när vi startade upp så erbjöds vi att kunna då sitta i den fastigheten. Mm. Så att, då blev det naturligt att ha det namnet. Mm. Idag har vi vuxit ur de lokalerna, men vi sitter inte på Strandvägen. Men vad kan det vara? 80-90 meter ifrån Strandvägen, upp på Artillerigatan vid Hovstallet.
Berätta lite grann om strandkapitalförvaltning. Vad har du för typ av erbjudande till kunder?
Ja, vi skiljer oss egentligen från i stort sett alla andra aktörer. För att vi har gått på det sättet som vi vill... Vi har byggt ihop det dels utifrån hur vi skulle vilja uppleva den här tjänsten om vi var kunder. Och hur vi vill arbeta i vilken kultur och vilken miljö. Finansbranschen är ju relativt tuff. Och vi beslöt redan från början att nej, men vi ska inte ha ett bonussystem. Alla ska vara delägare. Det spelar ingen roll om du är administrativ eller förvaltare. Du ska vara delägare. Så att man får ett gemensamt ansvar om alla kunder. Och ett gemensamt mål att jobba på. Och vi vill göra vår egen analys. Vi är aktienördar, merparten av oss. Vi har ägnat hela vårt liv åt aktier och att analysera bolag. Så vi är ute och besöker bolagen hela tiden. Innan coronan så träffade vi ju kanske 200 bolag om året. Och det är, vi håller väl inte den takten nu. Men nu är det ju liksom på lite annat sätt vi träffar dem. Men att hela tiden kunna göra analysen själva. Men det är på bolagsfronten. Sen tar vi in så mycket input vi kan på makrosidan. Vi tar in det geopolitiskt också, för det är väldigt viktigt att kunna väga in det här. Och vad gör vi med hela den här då, liksom inputen vi har? Jo, då bestämmer vi vilken exponering vi ska ha i portföljerna. Det är alltså, vi är allokerare. Om man ser en vanlig aktiefond, den är ju enligt reglementet ska alltid vara fullinvesterad, eller maximalt så får de ha 10% kassa. Vi menar ju att jaha, ja, det är ju bra i en bull market. Men det är ju inte alltid det bull market. Och varför ska man då ligga med 90% investerat och antagligen högre än så? Det är ju helt vansinnigt. Och eftersom vi tar betalt utifrån hur det går för kunderna, så vill vi hela tiden då variera exponeringen in i aktiemarknaden. Man kan säga att som om man är seglare, att man anpassar segelytan efter vilka väderförhållanden det är. Att är det riktigt dåligt väder och du är liksom värsta vädervarningen och det är dimma och vet vad, ja, men då vill du inte vara tvingad att ha fulla segel. Då revar du ner det här och så trimmar du det istället. Så där jobbar vi hela tiden som allokerare med vad ska vi ha för vikt i våra portföljer.
Det låter som en Salén-anspelning.
Ja, lite. Ja, de är riktigt duktiga seglare. Jag är bara amatörseglare. Ja. Men
och hur ser då den här allokeringen ut idag då?
På småbolagsfonden så ligger jag på en aktievikt som är upp mot 91-92%. Och det ska jag säga, det är extremt håsat. Så hög aktievikt är sällan som småbolagsfonden har. I snitt över tiden, när den funnits i 12-13 år, så ligger den ungefär på 77%. Så att, och vi går mellan, i småbolagsförvaltning så kan vi dra ner vikten till ungefär 50%. För att under det så är det svårt att sen komma in tillräckligt snabbt i de här mindre bolagen på grund av likviditeten.
Så det här är inte utsiktsfonder utan det är alternativa investeringsfonder?
Det är alldeles riktigt. och månadshandlade. För vår, liksom, vår huvudbusiness, det är inte fonderna. Vår huvudbusiness är att vara diskretionära förvaltare åt privatkunder, företag, stiftelser. Där vi anpassar portföljerna precis efter kundens behov. Det kanske är en Östermalmsänka som behöver en hög direktavkastning som ska betalas ut månadsvis för att dryga ut pensionen eller något annat. Ja, men då anpassar vi en portfölj efter det. Eller så har du en annan helt olik portfölj som ska ha en mycket, mycket högre risknivå i. Ja, men då bygger vi upp en portfölj på det viset. Så alla är individuella. Plus där har ju kunden också möjlighet att styra vad man för etiska preferenser. För att och då kan det bli väldigt specifikt. Och det där tycker jag är intressant. För när man sitter ner med en kund och diskuterar hur ska man göra placeringsreglementet. Vad finns det för bolag eller för områden som du tycker är olämpligt att vi tar in i portföljen? Att då höra folks resonemang är jätteintressant för det är så brett. Och då förstår man att en vanlig etisk fond, hur ska den kunna passa alla dessa unika synpunkter som man har. För det kan vara, nej jag vill inte investera i det bolaget för att de ägarna tycker jag inte om. Eller jag vill inte investera i den banken för att det har jag sett på tv att de är oetiska. Och jag vill inte investera i vapen, men tobak går jättebra. Ja, vi anpassar det efter det. Så att vår stora del, alltså 90% av den volym vi förvaltar ungefär 5 miljarder, 90% av det är diskretionära uppdrag som är specialsydda.
Du nämnde att du var positiv till småbolagen, ja. Vilket har varit korrekt här de senaste månaderna. Ja. De har gått mycket starkare än de större bolagen. Och i USA så ser vi ett enormt stort inflöde bland retails. Om man kollar på den här retailmäklaren Robinhood som har haft över 3 miljoner nya konton här under 2020. Vad skulle du vilja se som skulle förändra din positiva inställning till just småbolagen? Du nämnde att du använder teknisk analys. Är det något verktyg du använder just för att vara med och tajma?
Ja, definitivt. Den tekniska analysen den finns alltid med oss. Vi är drivna av fundamental analys, men vi tittar ju utifrån timingmässigt. Det kan också vara att vi rent tekniskt ser att det här bolaget börjar signalera att den gör en bottenformation. Det var länge sedan vi tittade på det bolaget fundamentalt. Ja, men då kan vi initiera en analys av det bara utifrån den tekniska signalen. Och är det så att du då, aha, det här är inte så dumt, ja, men då kan vi gå in på det. Men det är sällan som vi bara skulle handla på det tekniska. Och vi är inga traders, utan vi är långsiktiga i det. Men åter till frågan egentligen då. Vad skulle få mig att dra ner aktievikten? Ja, det är i den märkliga omständigheter vi nu befinner oss 2020. Är att ja, får vi negativa signaler över att vi skulle få att världen behöver stängas ner igen. Vår uppfattning är att detta kommer vi inte uppleva, förutsatt att inte detta virus muterar och blir betydligt farligare. Det är vad jag ser som den stora faran. Men vi har inte sett några sådana rapporter någonstans om i världen. Men varför säger jag att det sannolikt inte kommer bli nya nedstängningar? Det kommer säkert bli nedstängningar lokalt runt om, men det vi är rädda för, vi investerar i världen, det är ju att det ländervis ska stängas ner igen. Det vi upplevde för några månader sedan, att det är det som återigen ska börja. Och jag skulle vilja säga, det är någonting som är egentligen politiskt omöjligt att genomföra om man är en demokrati. Kina kan säkert klara av det. Men även om det skulle vara medicinskt motiverat att stänga ner ett land idag, så har jag väldigt, väldigt svårt att se hur beslutsfattare, politiker, skulle kunna förmå sitt folk att återigen bli instängda. För till samma ögonblick så skulle de tala om att vi gjorde ett misstag som släppte ut er ur nedstängningen. Så de första 7 veckorna när jag suttit instängda och fått fruktansvärt mycket ångest och lidit privatekonomiskt, ja, det är bortkastat. Så nu stänger vi in er igen. Kommer de politikerna bli omvalda? Sannolikt inte. Vad händer med den frustration? Jag tror att det finns en frustration uppbyggd hos alla människor världen över just nu. Det är en frustration av oro och ångest av den här situationen runt corona. Det är en situation som gärna skapar konflikter och skapar engagemang och ilska som ska då sippra ut i större grad än vad det skulle gjort annars. Det kan vara väldigt motiverade protester man gör, men det kan få en större dignitet än vad det annars skulle få. Man vill inte från vilken myndighet eller vilken ledning det än är skapa ännu mer ångest, för det blir en farlig situation. Så att jag kan inte se det. Vad man har gjort i Tyskland, där kan man få se vissa nedstängningar, men det kommer vara regionalt. Och nu kan vi säga, ja, det har man redan gjort med grund av att det här slakteriet med 5000 anställda och så vidare. Ja, spridningen där blev så stor för att det är ju gästarbetare som bor ihop under hemska arbetsförhållanden egentligen. Men man ser det här problemet från tyska myndigheter också. Så man har lutat sig åt Kinas tjänstemän på motsvarande Folkhälsomyndigheten. Men man har gjort ett steg till. Man lägger ifrån sig beslutande makten till en algoritm. Så att när algoritmen talar om att nu har vi felaktig eller för farlig nivå på smittspridning i området X, ja, då stänger man ner det. Men det är områdesvis vi kommer se sådana nedstängningar. Och då kan man ju tycka att det där är ju ganska intressant, för det är otroligt odemokratiskt. Politikerna döljer sig alltså bakom först en myndighet, det har vi ju sett att det gör vi även i Sverige, men dessutom sen på en algoritm.
Men det är väl det som man kan använda som motargument också, att om det kommer nya drakoniska nedstängningar så köper folk det. Även om de har varit med om umbäranden tidigare då. I Sverige har det inte varit lika allvarligt för individen.
Nej.
Men i många andra länder har det varit det då. Därför att man då gömmer sig bakom en expertmyndighet. Och då får man som ansvarig politiker säga, nej, nu går det överstyr här. Mm. Så.
Ja, men jag tror inte man kommer att våga göra det i det här skedet när man kommit så här långt. Liksom om vi ser fransmännen som var inlåsta i 6-7 veckor. De brukar vara ute och vända upp och ner på motorvägar ifall man höjer bensinpriset eller ska minska hur mycket promille du får ha i blodet när du kör bil till exempel. Då blir det totala kaos och de river halva Paris i stort sett. Hur tror ni det skulle bli ifall de tvingas låsas in igen? Alltså det kommer inte gå. Så att jag är inte orolig för att vi kommer få, det kan behövas medicinskt, men vi kommer inte få se där länder stänger ner ländervis. Och det är det som börsen är orolig för. Så att jag tror egentligen att vi är kursreaktionerna på att vi får ökade antal i Texas just nu av smittade. Vi kommer se det här under säkert ett par år framåt, att det blossar upp här och där. Och dessutom många länder som då har stängt ner och som har en låg nivå av antikroppar, de kommer ha uppblossande härdar här och var. Och det kommer stängas ner lokalt. Men man kommer inte se det på ländernivå. Det skulle förvåna mig extremt mycket.
Det här händelserika året då, ta oss igenom det. Ja. Hur optimistisk var du i februari eller var du pessimistisk då? Hur kändes det under mars? Vad gjorde du på botten? Ja. Och så vidare.
Och nu ska vi inte glömma bort vad som hände i januari. Geopolitiskt så höll ju världen på att hamna i en väldigt känslig situation genom att den iranska ledaren nu tappar jag namnet på vad han hette, som i alla fall likviderades av amerikaner.
Det har jag nästan glömt bort nu.
Ja, det var den spänningen som blev runt Iran var ju oerhört känslig. Redan där drog vi ner våra aktievikter. Sen så kom då, så lugnade det ner sig bland annat efter tragiska flygolyckan, vilket gjorde att Iran hade lite mindre möjligheter att agera egentligen. Och sen kom coronan på detta. Och den kom ju ganska snabbt när vi förstår att det blir ett problem utanför Kina. Och ja, med facit i handen så skulle vi varit snabbare på att dra ner våra aktievikter. Men vi hade ändå börjat en del, så vi var lite högre än neutral positionerade. Så att, men vi borde varit under neutral egentligen. Men det som jag gläder mig åt, det är att vi i förvaltningen hade guts nog att när det såg som mörkast ut, liksom ligga och titta på vilka bolag är det vi ska plocka in. Vilka är det som faller för mycket, som vi tyckte. Och man får ju ofta från alla mäklarfirmer, det här är vårt flöde. Vi ska sälja och så står det massor av olika bolag. Där finns det stora poster till salu. Och så kan man säga, ha, då ska man nästan se att det är utflöde ur småbolagsfonder. Och det där är ju jättebra för en fondförvaltare som är månatligt handlad. Som inte behöver bry sig om dagliga rörelser. Så när det flödet kommer, ja, men då kan man alltid liksom se om man kan bjuda loss något som man vill ha ur de andra småbolagsfonderna. Som är tvingade att sälja. Och de har ju alltid liksom Securitas och Trelleborg eller några sådana här bolag som är ganska stora i sina fonder som en likviditetsbuffert. Det är inte för att det är fantastiskt fina bolag, utan det är för att de är en likviditetsbuffert. Så de kan klara det här när det blir då stora utflöden en enskild dag. Men vi använder ju teknisk analys då, kombinerat med fundamental. Vi säger, vilka bolag är det vi fundamentalt vill ha in i vår förvaltning som vi tycker är bra bolag? Hur ser de ut? Hur långt kan de falla som det är nu i det här läget? Vilken nivå ska vi lägga oss och se om vi kan bjuda loss aktier från olika håll? Och ja, där är jag jättenöjd att vi vågade köpa så pass mycket som vi gjorde. Vilket gjorde att vi har då kommit tillbaka väldigt bra och ligger en klar bit före index.
Valde ni rätt typ av aktier, rätt branscher och så?
Ja, eller? Till stor del. Jag tittade på dem häromdagen just. Det är väl egentligen bara Dustin som inte är på vinst. Resten är det och ganska ordentligt. Byggmax är väl den som då sticker ut allra mest. Som, det var på 5-6 veckor som den hade gått till 100%. Och då valde vi att halvera det innehavet. För då har vi ju kvar, liksom, kunderna har gratis innehav mer eller mindre.
Mm. Du nämnde ju själv där i inledningen att du gillar att måla på huset och jobbar i trädgården. Ja. Så att det är många av de där bolagen som har gått väldigt starkt.
Exakt. Och min tanke där var, alltså dels Byggmax, vi har följt dem i ganska många år. De har haft massa olika problem. De har gjort ett förvärv för några år sedan som hamnade snett för dem. Och vi har följt dem, men vi har inte varit investerade. Jag träffade dem i januari innan coronan och konstaterade att nu verkar de ha tagit sig igenom det här. Nu börjar de vända det, nu kan det bli läge att ta dem. Så då flyttar vi upp dem på liksom en investeringslista, möjlig investeringslista. Och sen så fick vi ju tillfället med coronauppsköljningen. Och då kan man säga att den väldigt enkla analysen, det är att gå tillbaka till sig själv och fundera på att hur ska jag nu hantera, hur känner jag i en coronasituation? Vad innebär det om det blir nedstängning? Jag kommer inte kunna åka till ett sommarresa eller vad det är. Vad ska jag göra? Jag ska sitta instängd med familjen. Vad kommer jag sysselsätta mig med? Ja, du kommer ju klättra på väggarna ganska snart. Du kommer dessutom ha sparat en hel del pengar, för du gör inte av med restaurangbesök eller whatever, resor. Green fee eller något annat. kommer du lägga det på ditt boende. Så att om du kommer att snickra trall som du aldrig gjort förut. Du kommer ha sådana här projekt. Och då tänker då är det ju idealiskt läge att gå in och köpa Byggmax. Så att då låg vi och fiskade under 2-3 dagar och fick in vår post.
Casino, betting, aktierna, ett annat.
Exakt,
självklart. Under den här coronakrisen.
Ja, och Evolution Gaming, då kan man säga, hur kan vi ha det som i vår småbolagsfond? Ja, men vi köpte det när det var 3 miljarder i börsvärde. Och det var liksom, jag tror det var jag och Springhorn som var i Riga och besökte dem för, 5 år sedan och sånt där. Ingen annan hade besökt dem innan dess. Och då stod det ganska klart att det här bolaget ska man ha. Och sen har den då bara vuxit vidare. Vi hade ju aldrig kunnat tro att den skulle gå liksom till den nivå den är idag. Men det har ju, den motiverar det, tycker jag. För den har ju hela tiden fortsatt att utvecklas väl. Och fantastiskt bra management i det.
Om vi tar förvärvet här som de gjorde då, NetEnt. Hur ser du på det? Värde...
Ja.
Positivt eller?
Ja, jag tror det blir det. För NetEnt har blivit ett väldigt mycket bättre bolag än det var för 2-3 år sedan. Och den kombinationen kommer vara alldeles utmärkt för den lanseringen ut på den nordamerikanska marknaden. Och det är det som jag är övertygad om är anledningen till budet. Evolution hade kunnat köpa NetEnt väldigt många gånger tillbaka i tiden här. Men de har inte valt att göra det. Det är först nu de gör det, och då kan man fundera på varför då? Jo, det är nu de ser att de har en poäng att göra det.
Mm. Ja, intressant.
Och om man kollar på mer cykliska bolag här inför rapportperioden?
Ja, jag ska säga det är lite olika hur det kommer slå. Jag tror inför rapportperioden överlag så kommer vi kunna se att det kommer några vinstvarningar, det omvända vinstvarningar, så positiva. För att nästan oavsett vilket bolag vi träffar och har kontakt med idag och fråga hur går det, hur upplever ni situationen och så vidare. Då säger de, ja, maj, den var ju tuff men den blev inte lika eländig som vi trodde den skulle bli. Och tittar vi då efter Q1-orna, vad skrev börsvd:arna där? Ja, de flesta sa att vi kan inte lämna någon prognos alls för det är ett sånt märkligt läge. De som lämnade en prognos, de lämnade en ganska negativ prognos. Och sen visade det sig då att maj och sannolikt juni inte blir så riktigt så illa som man har tänkt sig. Vad måste de göra då? De måste ju komma med en vinstvarning som omvänd. Hur kommer börsen ta emot det? Ganska positivt. Vi kunde se att Arjo gjorde detta förra veckan, till exempel.
Hur är det på kontoret? Är kollegorna lika bullish som du är? Eller är det delade åsikter?
Jag vet inte. Uppfattar ni mig som bullish?
Hyfsat.
Ja, hyfsat. Nej, men det är ett svårt läge. Jag tror dock ändå att om man tittar på flödena, det är en viktig parameter, det tittar ju ofta ni på också, vilket jag tycker är helt rätt, att jaha, hur är det stora kapitalet investerat runt om i världen? Ja, de har ju undervikt fortfarande. Och jag är mer orolig när det är stark övervikt på dessa placerare. För vad finns det för uppsida kvar då? Men har de undervikt, då ligger det ju liksom en press på dessa förvaltare att köpa i dippar. Och då blir inte nedgångarna så stora om nu inte det skulle komma nya uppgifter om viruset, att det skulle mutera eller så vidare. Då är det en helt ny spelplan. Då gäller det att vara snabb att ta sig ur det. Men det har vi inte sett ännu, tack och lov.
Hur ser du den konjunkturella spelbilden? Om vi tittar, säg, 6-9 månader framåt, korta ordalag, sådär. Vad förväntar du dig?
Ja, alltså, det är svårt att säga i ett sånt här läge, hur ska man beskriva konjunkturen? Total stopp och recession under en period. Hur lång den blir, det kommer vara beroende från bransch till bransch. Skilja väldigt mycket, skulle jag säga. Och att vi alla i branschen är medvetna om att 2020 är ett förlorat år. Ja, det är ju uppenbart. Och det är ju så börsen indikerar också. Men är börsen högt värderad idag, Stockholmsbörsen? Ja, om man tittar på 2021, för det är ju det man utgår ifrån, att 2020 är förlorat, men 2021 kommer bli hyggligt normala vinstnivåer på. Var hamnar man då någonstans? Så hamnar en P-tal kanske 16. Är det lågt, är det högt? Ja, det får man ställa i relation då till vad vi har för ränteläge. Att vi kommer ha en lågräntemiljö under ganska lång tid, då känns det ju hyggligt acceptabel nivå på värderingen. Det känns inte övervärderat i alla fall. Och så är utländska investerare underinvesterade i Europa. Det är också något som kommer att kunna ge stöd till oss.
Just det. Om man kollar på fastighetsbolagen,
ja.
De har laggat lite grann.
Ja, och där ska du egentligen inte fråga mig eller Strand, för vi har haft tvärfel under flera års tid. Vi har inte riktigt förstått det som har drivit denna förtjusning över fastighetsaktier. Vi har lite grann i bostadsbolag investerat i.
Vilka då?
John Mattsson, det finns lite Heba också.
All right.
Men så att det är väldigt defensiva investeringar skulle jag vilja säga.
Har du kollat på GM?
Det har jag, absolut. Och vi har GM också, men jag tycker inte det är riktigt ett fastighetsbolag. Men jag håller med, absolut. GM, och de bryter ju upp snyggt också tycker jag.
Ja, exakt. Ja. Bra bottenformation.
Definitivt. Mm. Men vi har ju haft tvärfel. Men jag har väldigt svårt att gå igång på att det är så jättespännande investering med brandstationen i Örkelljunga. Den må vara väldigt stabil och bra hyresgäst på den. Men alternativa värdet, vad ska du använda den här till? Ja, så att den passar väl jättebra för en del pensionsfonder eller pensionssparande. Men jag ser ju inte varför man ska liksom springa bena efter sig efter den där brandstationen.
Men det är inte det som är själva klon. Det är ju för pensionsfonder med mera som behöver en stabil gillande tillgång helt enkelt. Så i det kontexten så fyller det sin allokeringsfunktion.
Det gör det absolut. Men jag som aktieförvaltare som inte har det uppdraget, då väljer jag hellre något som har lite större tillväxt i sig.
Om vi tar en liten avrundande fråga och tittar på marknader utanför Norden.
Ja.
Om du skulle placera 10 000 i någon marknad eller sektor som då är utanför Norden. Vad ja. Tycker du är lite lockande nu?
Då skulle jag säga att vi på Strandvä är fokuserade på Sverige. Så att vi har inte tillräcklig kompetens för att egentligen bedöma vilka aktiemarknader vi ska vara i utanför Sverige eller Norden. Men jag skulle nog ändå säga, om jag tittar, jag hade makrodragning igår utifrån hur de nordiska länderna jämfört de övriga europeiska länderna har kunnat hålla kvar sin privatkonsumtionsnivå under den här krisen. Det skiljer ganska drastiskt. Så jag skulle säga att ja, jag skulle välja då nordiska bolag.
Mm.
Nordiska marknader.
Det tycker jag låter som ett bra svar.
Mm. Stort tack för att du kom till Börssnack.
Stort tack.
Tack så mycket.
Ja, men om vi rundar av sändningen idag, vad tar du med dig av dagen?
Ja, men under veckan så har vi fått lite fortsatt uppgång i en del konjunkturindikatorer som KI-barometern och IFO-index och preliminära inköpschefsindex. Fortsatt svag efterfrågan och produktion, men det är lite mindre pessimism i alla fall. Och det är någonting som aktiemarknaden har prisat in senaste månaderna. Så att nu är den stora frågan om aktiemarknaden fortsätter uppåt eller om vi har lite mer på nedsidan i den här rekylfasen. Då.
Mm.
Min modell där på 1-3 månader är fortsatt negativ. Så jag är fortsatt lite försiktig till aktiemarknaden.
Mm. Och så pratar vi dollarförsvagningen som gynnar techbolagen.
Precis, dollarn har försvagats de senaste månaderna. Skulle vi få en lite större rekyl på aktiemarknaden så kommer den förstärkas, dollarn. Men i ett lite längre perspektiv så tror jag att det finns faktorer som talar för att dollarn fortsätter att tappa. Och då gynnar den bland annat amerikanska techbolag.
Mm.
Men den gynnar även industrimetaller och andra råvaror.
Mm.
Du pratade där om ett par råvaror.
Mm. Absolut, industrimetallerna, och det gynnar ju då Boliden och Lundin Mining som just nu konsoliderar. Men där det finns hopp om framtiden, och om man tittar på träffsäkra indikatorer så ser framtiden ljust ut där.
Mm.
Men även om man tar tech-spåret så i min momentummodell som jag pratat om då och då i podden, så är det väldigt många techbolag faktiskt som ligger i toppen där, och de kommer ju som sagt ut i Twitter-flödet här.
Mm. Och i samtalet med Johan Thorén, vad tog du med dig?
Att han var positiv. Han trodde ju börsen skulle stå högre vid årets slut.
Han svarade snabbt på den frågan.
Ja, det gjorde han. Och han har en högre allokering, betydligt högre än vad han brukar ha i sin småbolagsfond. Och han har ju lite lyxen där av månadsinsättningar och uttag, så han behöver inte agera i de här väldigt kortsiktiga svängningarna. Och han har också en väldigt ärlig ansats, tycker jag, när man har mycket diskretionära uppdrag där kunden får bestämma förutsättningarna. Appellerar på mig i alla fall. Vad tog du med dig från?
Nej, men framförallt att han lät väldigt positiv överlag. Han tror inte att politiker och länder då kommer återigen köra större lockdowns. Vilket då skulle vara väldigt negativt såklart för aktiemarknaden, men det var inte i hans huvudscenario. Tyckte också var intressant att höra lite grann hur de på Strand analyserar marknaden. Hur de tar in makro externt och sen kör de bolagsanalys internt. Och sen kombinerar de den fundamentala analysen med även teknisk analys.
Just det.
För att även fånga med de här psykologiska mekanismerna och försöka tajma köp och sälj.
Mm. Ja, det var ett spännande samtal och kul att höra Johan Thorén utveckla det. Jag tycker vi avrundar podden för idag. Kom ihåg att de bolag och fonder som vi pratat om inte är några köprekommendationer. Vill du veta mer om Strand Kapitalförvaltning, går in på deras hemsida och håll utkik efter våra Twitterflöde kommande helgen här. Och ta hand om er.
Ta hand om er. Tack och
hej.